Vi reser på oss och så ska ni få höra predikotexten idag. Och den hämtar jag ur Matteus, kapitel 4, vers 17. Från den tiden började Jesus predika och säga: omvänd er, himmelriket är nära. Amen. Och jag kände när jag insåg att det här är min predikotext, jaha, en vers. Men ja, det är en vers. Ska vi be? Herre, jag ber om öppna hjärtan. Och jag ber om din andes ledning. Jag ber att du ska skala bort det som är jag, för att ge plats för det som är du. Och jag ber att det som kan hindra i ett hjärta ska få läggas åt sidan. Ska få brytas ner för att öppna. För att ditt ord ska få ha framgång. Det du vill säga i den här församlingen idag. Jag tackar för din nåd. Jag tackar dig för din kärlek. För den omsorg du har om oss. Och att du just nu vänder ditt ansikte till oss den här stunden. Amen. Varsågod och sitt. Jag vill läsa för er nu till en början. Det tog mig. Den allra första strofen i den här sången, den tog mig. Om att ödmjuka våra hjärtan. Det som jag vill läsa, det är vad en person har upplevt är ett Guds tilltal till vårt land. Inte minst ledarna i vårt land. Och då är det kristenheten som den här mannen riktar sig till. Han heter Leif Boström, finns med i Livets ord i Uppsala. Den 11 december så upplevde han och förmedlade det här budskapet. Och jag vill ha med det i den här gudstjänsten. Så lyssna. Jag säger Herren, jag har ett ord till mitt folk i det här landet. Inte minst, säger Herren, till mina herdar. Ni står vid ett vägval och det finns en väg där ni kan gå med mig. Framåt, in i en tid av seger, av genombrott, av glädje. Men ni måste gå genom en port först i anden. Den porten har ett namn. Den heter ödmjukhet. Ni säger, har vi inte ödmjukat oss? Har vi inte böjt våra knän? Säger Herren. Jo, visst har ni det. Nu talar jag inte om yttre ödmjukhet. Jag talar om hjärtats ödmjukhet. För sann ödmjukhet är lydnad för mig, den helige guden och mina ord. Jag ska sända mina tjänare, profeterna. Och jag ska resa dem upp på plats efter plats. De böjer sig inte, säger Herren, för denna världens furste, som många av er herdar, säger Herren, har så lätt att lyssna till. Mina profeter lyssnar till mig. De fruktar ingenting förutom mig. De kommer att tala mina ord. De kommer inte att bli välmottagna överallt. Nej, säger Herren, de kommer att bli anklagade för att splittra församlingar. De kommer att bli anklagade för att störa friden, som inte är någon äkta frid. Jag säger Herren, de kommer till och med att bli hatade av vissa för att de kommer att avslöja mörkret. Men, säger Herren, min ande ska vila över dem och jag ska beskydda dem. Så nu talar jag till er. Inte minst ni herdar, säger Herren. Jag ger er ett val att böja er, för jag älskar er och vill att mitt folk ska ledas framåt. Men om ni inte böjer er, säger Herren, så kommer platser att stå öde. Ja, inte bara öde, utan blir platser för onda andars inflytande. Människor kommer att gå förbi dessa platser och säga, hur kunde det bli så här? Hur var det möjligt? Jo, säger Herren, för att man inte böjde sig inför mig. Om ni inte böjer er, ni herdar som inte böjer er, inte lyssnar till mig, så kommer jag att ta herdestaven ifrån er i förödmjukelse. Jag kommer att sätta herdestaven hos dem som ödmjukar sig och är värdiga att föra mitt folk framåt, säger Herren. Så lyssna till mina ord, för att de kommer att gå i uppfyllelse, säger Herren. Varje profetia ska prövas. Varje ord som någon uppfattar att det här kommer från Gud ska ändå granskas. Viktigt. När jag läste det här så var min allra första reaktion, låt profeterna komma. Låt profeterna komma och tala Guds ord. Låt dem vara det här som skiljer mörker ifrån ljus, som verkligen banar väg, visar vägen. Det står också om att där profeters röst tystnar, där går folket vilse. Låt dem komma, för det handlar om vår rening. Det handlar om vår möjlighet att stå inför Herren i renhet, i Guds fruktan, i helighet. Det är för vår skull som de kan få komma. Den andra saken som jag tänkte på när jag hörde eller läste det här ordet är, måtte vi i den här församlingen böja oss för Herren. Måtte det vara det som vi absolut gör i den här församlingen. Låt det inte finnas någonting som vi håller tillbaka för att Jesus ska lysa i vårt liv. Ni får ta det här som jag har läst. Ni får begrunda det. Ni får avgöra själva, för det har vi var och en ansvar för. Jag kan själv tycka att vi har sett det här hända förut. Det är inget nytt. Herdar har blivit fråntagna sin herdestav förut. Och det har sällan skett med ära och värdighet. Gud har gått förbi samhällen förut. Vi kan inte ha det så här. Vi får inte ha det så här. Vi vill söka Herren. Vi vill stå hos han, i hans tjänst. Jesus predikar. Omvänd er. Himmelriket är nära. Vi ska gå vidare till andra Petrus brev. Och vi ska läsa från kapitel 3. Tyvärr, Jonas, har jag ändrat lite grann i verserna. Så vi ska hoppa in i 11:e versen. Jag kommer inte att läsa precis allting, Men jag kommer läsa delar i den här avslutningen av Petrus brev. Från vers 11. När nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt bör ni då inte leva? Medan ni ser fram emot Guds dag och påskyndar dess ankomst. Den dag som får himla kroppar att upplösas i eld och himlen att upplösas i eld och himla kroppar att smälta av hetta. Men efter hans löften ser vi fram emot nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Därför, mina älskade, när ni nu väntar på detta, gör allt ni kan för att bli funna rena och fläckfria inför honom. Vi hoppar till vers 17. Mina älskade, ni vet ju redan detta. Var därför på er vakt, så att ni inte dras med i de laglösas villfarelse och förlorar ert fäste. Väx istället i nåd och kunskap om vår Herre och frälsare Jesus Kristus. Hans är äran, nu och till evighetens dag. Amen. Det är ingen hemlighet att dagen närmar sig, när tiden som vi känner den inte längre är kvar. Det kommer en annan tid, det står det gång efter annan. Och det står också hur vi ska kunna känna igen den tiden. Det är ingen som kan säga att när jag hade ingen aning. Vi vet att det kommer. Så mycket mer. Hur mycket mer heligt, hur mycket mer gudfruktigt bör vi då inte leva för att bli funna, rena och fläckfria inför honom. Väx under den här tiden i nåd och kunskap om vår Herre och frälsare Jesus. Men Petrus säger, var på er vakt så att ni inte dras med i de laglösas villfarelse och förlorar ert fäste. Vad är villfarelse? Vad är det att vara vill? Vad är det att vara vilse? Det handlar om att gå vilse i det som är vad jag tror på, i det som jag tar in, de influenser som jag får till mig. Det är så lätt att vi går vilse. Och vi tänker att vi står fasta. Vi tänker att vi tror att vi är stadiga. Men det är så lätt att gå vilse. Jag har under den här hösten som var, jag har tagit upp det några gånger här i församlingen. Jag har lyssnat på varenda en av det som är Niklas Piensos undervisning som heter Brännande frågor. Två av dem handlar just om passusen Sodom och Gomorra och hur Paulus undervisar om samkönade relationer eller homosexualitet i Romarbrevet. Men han undervisar också om andra frågor som har varit brännande frågor genom vår tid. En av dem är, hur är det möjligt att jag står här och predikar? Kvinnan ska ju vara tyst i församlingen, säger Paulus till Timoteus. Det handlar om skilsmässa och omgifte. Vad säger vi? Hur ska vi se i Bibeln? Det handlar om den kristnes villkor att leva och att tjäna. Det handlar om så många delar. Och när jag sitter och lyssnar på dem här, och jag uppmanar er att göra det, lyssna på dem och fundera, vad tänker ni? Vad upplever ni? Ser ni att det stämmer mot bibelordet? Jag har tyckt att det absolut mesta gör det. Inte allt. Men många delar gör det, av det han säger. Vi kan prata mer om det senare. Ni behöver inte ett dugg vara oroliga för någonting alls. Jag står på en kristen grund som jag tror att vi de flesta här i den här församlingen står på. Men det är så lätt att en person som man känner ändå och tycker har en sån pass bra undervisning om så mycket, så kan det komma in någonting. Det kan ju jag göra. Det kan ju Rosmarie göra. Det kan vem som helst göra. Man hamnar lite fel och det kan sticka iväg. Var på er vakt. Var på er vakt så att ni inte dras med i de laglösas villfarelse. Det är vårt uppdrag. Vad är det att vara på sin vakt? Det är att ha en urskiljning. Det är att kunna avgöra vad är det som är Herrens hjärta. Vad är det som är hans ord? Vad är det som är hans vilja? En av de sakerna är att kunna Guds ord. Vara väl bekant. Läsaren veta om vad Gud säger och inte lösrycka saker utan se hela perspektivet. Att jag står här idag och predikar så som varande kvinna. Jag tycker ändå att vi i den här församlingen har kommit fram till att jo, men det finns utrymme utifrån vad Gud säger om det. Trots att Paulus säger som han säger till Timoteus. Att kvinnan ska tiga i församlingen. Det kan vi säkert prata om vid något annat tillfälle om vi känner att vi behöver. Men det är så viktigt. Får vi influenser? Granska. Vi har en nådegåva som heter andeskiljningens gåva. Den behöver vi ha varenda en av oss. Varenda en av oss. Därför att det kommer att bli mer och mer tjorvigt. Det står att till och med vår fiende utger sig för att vara ljusets ängel. Det ser bra ut. Ja, men det stämmer väl rätt okej ändå. Jaha, kan man tolka det så här? Nej. Så viktigt att vi har det andens öra, lyhördheten. För vad är det som faktiskt är kärna? Vad är essensen? Vad är det som Gud riktigt tänker och vill? Och vad är det som vi får höra? Och vi församlingsledning har ett så mycket större ansvar. Ett så otroligt ansvar för att faktiskt skydda vår grupp av församling som vi är satta till att tjäna. Det här är ett uppdrag att ta på absolut och största allvar. Och vi hör det i den här profetian. Och vi hör det gång efter annan. Hur Jesus undervisar, hur Paulus undervisar, hur Petrus undervisar, hur Johannes undervisar. Det är inga konstigheter, det är inga nymodigheter. Vi har ett stort ansvar och det kommer bli svårare ju längre tiden går. En andlig skärpa behöver vi ha. Omvänd er för himmelriket är nära, predikar Jesus. Och när han säger det här just då så kan vi absolut se att det handlar om när han ska komma tillbaka. Men det handlar om att när han kommer till jorden också. Redan då, för 2000 år sedan, redan då möjliggjordes att himmelriket är nära. Och det betyder att himmelriket finns för oss nära. Vi behöver inte söka på några märkliga platser. Vi behöver inte åka åt något särskilt håll. Vi behöver öppna. Och den här bibelstället finns inte med upp och här, men vi känner det så väl. Många av oss i alla fall, inte riktigt alla kanske. I kapitel 5 i Matteus. Här börjar bergspredikan och Jesus talar och undervisar. Och ifrån vers 3 så kommer de här saligprisningarna som vi brukar kalla det för. Salig är den som är fattig i anden, för de tillhör himmelriket. Alltså, salig är den som gör sig fullständigt beroende av Gud och inte har någonting i sig själv, utan bara förlitar sig på Herren. Saliga är de som sörjer, för de ska bli tröstade. Den som sörjer över sin synd, den som sörjer och lider för att läget ser ut som det gör i ens eget liv, i samhället där vi bor, i landet där vi bor, i världen. De som sörjer över ondskans intrång, för de ska bli tröstade. Saliga är de ödmjuka, för de ska ärva jorden. De som inte håller någonting tillbaka, de ska ärva, de ska få det de behöver. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, för de ska bli mättade. Och så vidare så står det, saliga är de barmhärtiga, för de ska få barmhärtighet. Saliga är de renhjärtade, för de ska få se Gud. Saliga är de som skapar frid, för de ska kallas Guds barn. Och saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull. De tillhör Guds rike, och det hörde vi igår kväll. När vår missionär från Niger berättade sitt vittnesbörd och vet om att det finns ett pris på hans huvud, vet om att när han är ute i någon av byarna så finns det risk för hans liv. Himmelriket tillhör honom, bland annat. Saliga är ni när människor hånar och förföljer er och ljuger för allt, och säger allt möjligt ont om er för min skull. Gläd er och jubla, för er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er. Saliga är ni när Gud är det absolut mest viktiga av allting i hela vårt liv, i alla lägen, jämt. Oavsett. Det är då vi är saliga. Därför att vi har en Gud som beskyddar. Vi har en Gud som förser. Vi har en Gud som skjuter till alla himlens skatter. Himmelriket är nära de som sätter sin fulla tillit och inte håller tillbaka. De tillhör himmelriket. Himmelriket är nära därför att Jesus är nära dig. Nu, igår, när du går hem, himmelriket, hela himmelriket är nära dig. För att Jesus är nära. I Johannes uppenbarelsen så får ju Johannes ord till en del olika församlingar. Och i brevet till Laodicea, det är kapitel 3 och från vers 20. Se, jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom. Och han med mig. Varje brev avslutas med: du som har öron, hör vad anden säger till församlingen. Vet ni, Jesus, han i ett av undren som han gör Markus kapitel 7 står det om det. En döv stum person, alltså en person som vare sig kan höra eller tala. Jesus, han till och med sticker fingrarna i öronen på den personen i helandet. Behöver Herren sticka fingrarna i öronen på oss? För att vi riktigt ska höra djupt in i hjärtat. Att vi går mot en tid där han måste vara allt. Ja, men han är väl allt för oss. Vi är ju fullt upptagna med att tjäna på olika sätt och vi jobbar ju för församlingen. Men är han allt för oss? Vad är vi villiga att ge upp för honom? Är jag villig att ge upp oförrätten som jag tycker att jag har gentemot någon eller någon har gentemot mig? Är jag villig att lägga ner den för Jesus och säga okej, den här personen kommer aldrig be mig om förlåtelse, men jag förlåter? Är vi villiga att sälja huset för att lösgöra pengar för att tjäna Herren? Är vi villiga att byta jobb? För att det behövs för att frigöra tid för att tjäna Herren i församling? Är vi villiga att ge upp våra föreställningar om saker och ting? Är vi villiga att ge upp våra politiska idéer för att vi upptäcker att nej, men det kanske var fel egentligen och jag vet ju kanske att Gud tycker att jag ska tagga ner? Är vi villiga att ge upp, att inte hålla någonting tillbaka? Att säga vad som helst, Gud. Precis vad som helst, det är de som är saliga. För de blir mättade. De får ärva jorden. De får se himmelriket. De får se Gud. Jesus säger det. Saliga är ni som inte håller tillbaka. Förstår ni då när jag säger att jag tänker att den här profetian är ett allvarens ord till vår tid idag? Därför Jesus var inne på det. Jesus var inne på det redan. Att vi behöver ödmjuka oss, inte hålla tillbaka, gå in i fullständig lydnad för det som är han. För det som är hans vilja. Sen unnar oss Gud saker och ting naturligtvis. Och han gör ju inte saker och ting på pinskiv, åtminstone har inte jag lärt känna att Gud är sån. Han kan ha lite humor med oss, som vi kan tycka ibland är lite smått frustrerande. Men han är kärlek. Så varför skulle han inte vilja förse med det som han har i sina förråd och det som han tänker för oss? Den här versen i Uppenbarelseboken 3:20. Se, jag står vid hjärtats dörr och klappar. Om någon hör min röst och öppnar dörren. Om vi hör hans röst. Han skriver till församlingen, han skriver inte till världen utanför i Laodicea, han skriver till församlingen. De som har gått på jorden, förmodligen, möjligen i alla fall, någorlunda samtidigt med Jesus. Eller åtminstone är någon generation efter Jesus. Att Jesus har gått på denna jord. Gått, och de måste ha hört om korsfästelsen och uppståndelsen. Känner personligt människor som har sett Jesus göra under. Om någon av er hör min röst och också öppnar dörren, så ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Och vi har alla saker som är svåra att ge upp. Varenda en av oss har det. Men vi kan vara i lite olika tid med saker och ting. Ingenting kan någonsin forceras fram. Och Jesus vill inte heller forcera fram något. Men han vill locka oss till att ta steg närmare. Tidigare i det här andra Petrusbrevet i kapitel 3 så pratar han också om att Gud har tålamod med oss. För att han vill inte att någon enda ska gå förlorad. Han har tålamod med dig. Han har tålamod med mig. Men det är tålamod om jag lever mot helighet och mot Guds fruktan och gör vad jag kan för att bli funnen ren och fläckfri. Om det är min strävan i mitt liv, i mitt andliga liv, då har Gud hur mycket tålamod som helst. Och jag kan falla gång efter annan. Så sent som igår så klampar ju jag i klaveret såklart. Jag gör ju det. Men jag vill leva så heligt och rent som jag bara någonsin kan. Och jag tänker att vi allihopa vill det. Jag kan inte tänka mig att vi sitter här, någon av oss, utan den tanken. Att leva så heligt och gudfruktigt som vi bara kan. Att vi inte skulle hålla något tillbaka. Och att vi skulle verkligen höra att Jesus står och klappar på dörren. Och att vi förstår att öppna. Att ännu lite mer öppna. Att lite till. Nästa sak som vi behöver överlämna till det som är Herren. Till det som är vår Gud som har sån omsorg och kärlek till oss. För att vi ska få ta kliv tillsammans med honom. Och det som var vittnesbördet igår kväll. Om hur Gud plockar en person ifrån ett väldigt, väldigt konservativt muslimskt land. Skickar in i västvärlden för att bygga på kunskap som personer sen kan plocka med sig tillbaka. För att det ska ge välsignelse till landet. Det är Jesus som gör sånt. Det är hans väldiga skatter. Det är hans plan som är långt mer än vad vi kan ens överhuvudtaget tänka eller drömma. Han höll ingenting tillbaka. Och han får se hur Gud gör sak efter sak efter sak och bereder möjligheter på ett sätt som är utöver förstånd och vad man logiskt skulle kunna tänka. Det är fantastiskt. Han står vid hjärtats dörr och klappar. Hör. Du som har öron att höra vad anden säger till församlingen. Amen.